With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Jonas Snickars och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal bland annat karriär och kommunikation.
Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och sen vill vi såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Och Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media.
Ska vi bara wrap up, vilka är vi för er nytillkomna lyssnare?
Ja, stor fråga. Men Karin Bäcklund, jag är PR-konsult. Hjälper företag och organisationer med PR och digital kommunikation kan man säga.
Jag och Johanna har jobbat inom PR-kommunikation i snart 12 år och jobbar nu som kommunikationschef på ett av Ericssons fyra affärsområden med globalt ansvar för intern och extern kommunikation. Så det här är vårt lilla roliga sidoprojekt kan man säga. Mm. Och dagens gäst då? Det är ingen mindre än PR-gurun Lilly Assefa Wolf. Hon har grundat Assefa Communications redan 2005, har idag 9 anställda och jobbar med bland annat Melodifestivalen, Red Bull och Sveriges Radio. Hon började sin PR-karriär som pressansvarig på skivbolag, bland annat med Ace of Base under deras storhetstid. Och har sedan dess jobbat med många personer och bolag inom Sveriges nöjesvärld med bland annat events och PR som rådgivare inom bland annat person-PR och krishantering. Sen 2012 äger hon en del av modeföretaget Wired och sen 2018 är hon även partner i Hope som numera ingår i samma företag Gotoga där hon sitter i styrelsen. Under sommaren kunde man även skymta henne som A$AP Rockys medierådgivare. Välkommen Lilly, vi är superglada att ha dig här.
Tack så mycket.
Missade vi något i introt?
Nej, jag tyckte ni fick med massor.
Vad säger du om du ska berätta om dig själv i några meningar?
Men jag har ju blivit mer och mer entreprenör och det tycker jag är härligt. Men jag ser att min grund är kommunikationsrådgivare och kommunikationsperson. Det är det som är mitt DNA i mitt yrkesliv. Mm. Sen har det tagit mig vidare i andra företag. Men det är det jag också bidrar i bolagen, i kommunikation och varumärke och så. Mm.
Men det känns väl också som en bra grund?
Ja, det tycker jag. Mm. Alltså är man duktig på kommunikation, förhoppningsvis så är man duktig på att ta människor och läsa av människor och hantera människor. Och det behövs i entreprenörskapet, minst sagt.
Mm, kan jag tänka mig. Men hur kom du dit du är idag då?
Jag har fått den frågan förut och jag tänker alltid, det har rullat på kan man säga.
Jag har gjort det. Det har bara hänt.
Nej men inte hänt. Jag har jobbat väldigt hårt. Jag jobbar fortfarande väldigt hårt. Det finns inga genvägar. Jag blir alltid avundsjuk när jag läser liksom, men jag gjorde det här så bara hände det. Mm. Ett år senare så bara omsatte vi 100 miljoner eller någonting. Jag har aldrig fått den resan.
Nej.
Så att jag jobbar hårt och det finns inga genvägar. Men det ena har lett till det andra och jag har blivit modigare och modigare. För början investerade jag ju väldigt mycket i min tid som jag fick betalt för. Vilket är, vi sitter ju alla tre, du sitter inte i den båten, vi sitter i den båten. När man fakturerar timmar. Man kämpar för sina timmar och det är det man får betalt för. Entreprenörskapet är ju när man går in i ett bolag till exempel som i Hope, vilket jag nu är ju, Wired var ju inte lika stor ägare, nu är jag väldigt stor ägare och jag har också tagit styrelseordförande posten, så jag är styrelseordförande där också. då är det ju att också att man ska leda många andra människor. Det hänger ju inte bara på dig själv. Det är fantastiskt, men det är också läskigt och frustrerande, och det krävs någonting annat. Så att jag har också tagit de här stegen liksom step by step. Och de första 5 åren så gjorde jag ju som dig. Då var jag ju själv. Då var jag ju en konsult. Och då, men jag såg mig som min egen företagare då också. Men det var ändå mig själv jag hade ett ansvar för. Så det har kommit step by step.
Så det finns hopp för mig också.
Ja, gud ja.
Visste du hela tiden vad du ville bli?
Ja, men jag visste att jag ville driva eget. Det visste jag nog från ganska tidig ålder. Men att jag skulle hamna i modebranschen, det var ju en slump, och det låg ju väldigt nära musikbranschen som jag ändå har vuxit upp i mitt yrkesliv. Jag gick ju ändå ganska snabbt. Jag gjorde något år på restaurang och nissade och fick liksom göra det skitjobbet. Det är hårt jobb att göra det. Och sen hamnade jag i musikbranschen, så modebranschen blev en möjlighet som kom. Och där blev tillfrågad att vi skulle vilja ha med dig. Jag tog det beslutet snabbt. Det är ganska typiskt mig. Jag går och tänker och ältar och så här räknar och vad kan jag göra, och sen när jag tar beslutet så går det jättefort. Och sen tar man det steget och då sitter man där i den båten. Och jag är väldigt envis. Wired har ju varit en jättetuff resa. Verkligen. Och hade jag vetat hur tuff den skulle vara hade jag nog inte gjort det faktiskt. Men jag är envis och vill lyckas med de grejerna jag gjort. Men det har varit en superlärorikt, roligt men också tufft.
Är man ute på andra sidan nu?
Nej, det är man inte. Det är ju liksom hela retail. Ni läser ju varje dag. Det är ju inte så att det är jättepiggandet att man vaknar upp och så här, som IT-branschen är liksom en app eller någonting. Bara, hej, jag startade. Oj, den är värderad till 200 miljoner. Jag fick in riskkapital. Så funkar det inte där. Däremot har vi lärt oss mycket. Hela Hope är ett fantastiskt bolag. Wired är ett fantastiskt varumärke, men inte ett fantastiskt bolag. Men det ska bli det.
Men jag måste bara fråga här, för jag såg i någon intervju också där du sa att du inte är speciellt modeintresserad.
Nej, men det är jag ju inte.
Så ser du det som en investering, eller hur ser du på det när du får en sån fråga då, och du värderar om du ska gå in eller inte?
Alltså så här, jag älskar musik, så det var väldigt så här, men det jag gjorde var ju inte att göra musik. Nej. Utan jag jobbade ju med PR och kommunikation och marknad, och än en gång där jag var duktig på att ta artister och människor och var väldigt lösningsorienterad, vilket var ju en ganska viktig egenskap just i den rollen. Jag jobbar ju med restauranger och kockar, jag jobbar ju inom populärkultur verkligen. Så där låg ju mode, så jag tycker ju mode är roligt, och jag bryr mig. Men sitter jag med Cheyenne och Marita och de som jobbar här och jobbar med våra andra modekunder och så vidare, de kan ju det på ett helt annorlunda sätt. De liksom följer trender på ett helt annorlunda sätt. De är så här, vilka influencers gäller nu, gamla och nya Celine, och det här händer, Lilly, nu är det liksom Korea som gäller, du måste titta ditåt och så där liksom. Så de pekar ju väldigt mycket åt mig. Jag älskar människorna som är inom populärkultur överhuvudtaget. Och det gäller ju samma sak med Melodifestivalen. Eller Timbuktu. Det finns en röd tråd mellan alla de här människorna. Eller författare. Eller med Frida som är kreativ chef på Hope. Men det är just att de är kreativa människor. Det är ett jävla driv. Det är en väldigt envishet. Hon driver sin fråga väldigt hårt, vilket de ska göra. Och min roll, eller de andras rollerna, är att driva så att det blir en lönsamhet. Timbuktu ska sälja skivor. Man ska sälja skivor. Gud vad gammal jag lät nu. Ska liksom få
LP eller
liksom ut på Spotify. Hans bok ska sälja. Det är mitt jobb att se till att när han vill skriva den här boken, och se till hur kan vi kommersialisera det och nå ut med det budskapet. Uppdraget är ju egentligen på samma sak på Hope och Wired, men där har jag en ekonomiskt ansvar på ett helt annorlunda sätt också, självklart.
Förlåt, bara, säljer man guldskivor nu då, på tal om det?
Nej, det får man. Jo, men titta, du såg. Ja. Men nu istället, jag fick den här. Den här fick jag av Timback för någon månad sedan. Ja. På gamla goda tiden. Ja. Då har jag så bilder på mig när jag får så guldskiva av artisten.
Ja, men precis.
Det är så nu är det ju, vad står det? Nu är det ju streams.
Ja, det är så.
För streams och då är det när man kommer upp i hur många streams då.
Ja, så att här är det ju för streams in sales över 20 000 units.
Ja, spännande. Mm. Har vi lärt oss något nytt idag också. Ja.
Jag blev så glad. Jag bara får man såna här fortfarande.
Men var kommer ditt driv ifrån då?
Ja, det är en bra fråga. Jag har alltid haft det. Kanske yngsta 4 syskon, men jag fick alltid slåss och hävda mig för att göra mig hörd. Jag vet inte. Jag visste direkt liksom att efter gymnasiet jag ville börja jobba direkt. Jag vet inte ens om jag hade gått gymnasiet om inte mina föräldrar hade tvingat mig.
Mm.
Jag var hungrig på att komma ut i verkligheten.
Mm. Har du någon livsfilosofi eller någon motto som du lever efter?
Nej, men alltså, i mitt ledarskap, för det är ju också någonting att bli entreprenör, så blir man ju också chef.
Mm.
Det är tydlighet i chefskapet.
Mm.
Jag tänker på det själv med de chefer jag har haft eller med de kunder. Jag kan ta rätt hård kritik om det är tydlighet. Det finns ingenting som gör mig mer frustrerad.
Mm.
När man säger gult,
mm,
och sen nästa dag så kan man vara så missnöjd för att man inte har gjort blått.
Mm.
Då kan man säga, men snälla, säg vad ni vill, så ska vi försöka lösa det.
Mm.
Och det försöker jag tänka väldigt mycket på själv, för att det går så snabbt i mitt huvud och jag jobbar på med så många saker. Så att tydlighet i mitt ledarskap och vara snäll.
Mm.
Man ska liksom inte vara taskig mot människor.
Mm.
Sen kan ju folk uppfatta en taskig när jag tycker att jag är tydlig. Men det är någonting jag tänker på väldigt mycket. I mitt privatliv, så jag är ganska nygift, jag har fått en stor familj, jag har en dotter som är 7 år och fyller 8. Så där är det ju bara tillgänglig att finnas där.
Mm.
För det kräver liksom ändå, när man jobbar så mycket som jag gör, att stänga av.
Mm.
Och då bekostar det ju på något sätt vänner och ett socialt liv som är tråkigt, men som det är.
Men din största lärdom då?
Min lärdom är, sätt dig inte en båt med dåliga människor.
Mm. Mm.
Lyssna på den magkänslan. För jobbiga situationer med det som jag uppfattar inte är bra personer, eller som man inte, den blir så jobbig och det äter så enormt mycket negativ energi.
Mm.
Så att, jag menar, jag är 43 år gammal. Det här har blivit tydligare och jag har blivit hårdare i det, men snällare mot mig själv i det. Alltså efter 40.
Mm.
Jobba inte med skitstövlar.
Mm.
Helt enkelt.
Mm. Din största fuck up?
Ja, men det var att sätta sig i ett bolag med en person som inte var en bra person. Och jag visste det egentligen från början.
Mm. Mm.
Men jag lyssnade inte på den här magkänslan. Och det betalade jag ett högt pris för.
Mm.
Mest för mig själv. Sen har man ju gjort massa fuck-ups. Liksom, så att man, det är väl fan i privatlivet och jobb. Liksom. Det är ju någonting, alltså lärdomar. Det är så klisché att säga det. Men man, alltså, jag hade inte velat gå igenom ett liv och inte gjort massa fuck-ups.
Mm.
För det är ju det som gör mig bättre. Det är det som ger mig erfarenhet. Men just att sätta sig i ett bolag med en person som jag kände så här från början, bara, nej, men det här är nog inget bra.
Mm.
Och så var, jo, men du är känslig och nu ska vi göra det här ihop. Och okej då. Och så tycker jag då lite att den här kvinnligheten, den här listigheten, man säger, jo, men man sätter sig i båten tillsammans ändå, för att man blir lite övertalad. Och sen så när man tar upp det med män, att de bara säger, kliv ur nu.
Mm.
Jag bara, jo, nej, men nu har vi gjort det här, och sen ältar jag och sen tänker jag till, och sen så går det 4 månader till, och sen så tar jag upp det för att jag har en del väldigt duktiga och kloka män runt omkring mig faktiskt. Mm. De säger, men jag sa ju till dig, bara kliv ur. Vad håller du på med? Så, så det är min största fuck up.
Mm.
För det kostat, att du stannade för länge då också.
Ja, det kostade mig tid, energi och pengar. Men framförallt enormt negativ energi.
Mm.
Och vilken är din största framgång?
Jag har varit olika delframgångar, tycker jag. Gotoga kommer ju visa sig, om ni intervjuar mig om 2 år, om det är en framgång eller inte. För det tror jag kommer visa sig ganska snabbt.
Mm.
Nej, men Acefa är det. På ett sätt en stor framgång för mig. Så kan man ju säga så här, ja, men skulle vi ha omsatt 30 miljoner efter så här lång tid? Men jag tycker att det är en framgång. Jag har skitbra medarbetare. Vi visar hela tiden vinst. Vi växer.
Och vi sitter här framför ett diplom från årets byrå 2019 när ni kom på andra plats.
Ja, min framgång är typiskt också en sån här grej att jag klarade att göra. Jag har jobbat krishantering i väldigt många år och jag känner mig väldigt trygg i det. Men i ASAP-fallet till exempel, som var i somras, det var också en framgång för mig, för att det var någonting som hamnade i knät på mig så under 24 timmar. Jag visste inte att det skulle bli så stort när jag tog det. Det var en helt annan sorts media. Det var första gången jag jobbade så mycket med internationell media.
Global kris.
Det var global kris. Eller kris, det var egentligen ingen kris. Men det var global media. Men ändå när man kom ut, du vet, när han blev släppt. Mm. Åker, så tittade jag och Boppan på varandra. Och vi bara, fan, shit. Mm. Vi har gjort det här. Och vi klarade det. Och vi jobbade skitbra ihop. Och vi var duktiga och vi klarade att hantera det. Då blir det ändå så att man måste så här, klappa sig själv på axeln och bara, you did it.
Du och vem såg på
varandra? Slå på Bobban. Jaha. Han som var advokaten.
Ja, 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 ja.
När vi gick därifrån och sa, men fan, vi gjorde det här. Så det, var liksom, det finns ju så här delframgångar i ett uppdrag som är härliga.
Hur jobbar du med mål då?
Det är också någonting som jag försöker lära mig. Nej, men i projekt, både i de bolagen som jag är ägare i, när man säger så här, okej, om ett år då ska vi vara här. Och det här är delmålen för att komma dit. Jag tror att det är viktigt med delmål för att orka sig igenom. Och det gör vi i projekt. Så det, men det är vi duktiga med.
Mm. Gör du så både privat och i arbetslivet? Att sätta delmål och stora mål?
I privatlivet så har jag inte varit lika duktig med det. Men nu när jag är en större familj har jag blivit duktig för att jag måste planera in.
Mm.
När jag träffade min man så sa han så här, var ska vi åka någonstans på sportlovet? Säger han. Jag blir galen eller? Det är oktober.
Mm.
Säger han. Jo, men du vet, alla ska in och vi ska boka. Så här. Det existerade inte för mig förut.
Nej.
Så det är bra på det sättet för att det gör att de där semestrarna eller den där weekenden eller det görs.
Mm.
Jag åker till Beirut imorgon med vänner. Den resan bokades in i mars. Hade inte den gjort det, då hade jag inte åkt. För att nu är det så mycket att göra. Så att det, så det är just att hitta tiden. 2020 är stora problem, hitta tiden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vilka förebilder har du?
Men jag har många. I mitt egna nätverk så har jag Louisa Fager som är generalsekreterare på T-chefsråden. Det är typiskt en sån förebild som jag kan se upp till just i ledarskap.
Och ni skrev nyligen en debattartikel om vithetsnormen.
Ja, precis. I media. Hon är en förebild. Timbuktu är en förebild. Drivet han har. Han har ju också den här som jag beundrar, bredden. Otroligt politiskt kunnig, drivande i jämställdhetsfrågor, inom rasism och allting. Men sen, when it comes down to it, så är det så här, det är musik. Det ska svinga, det ska vara kul. Så att jag får uppleva så många sidor av dem. Det har också Marcus Samuelsson. Jag har också förebilder och mentorer inom näringslivet. De ligger mycket mer närmare mig. Alltså Louisa, Jason, Marcus Samuelsson. Det är också Christer Tolse-Villers på SVT. Och så det finns många sådana. Sen så har jag också de andra som har det lite hårdare i sig. Och vad menar jag med hårdare? Liksom, de är väldigt duktiga på att räkna. Inte så emotionella. Och jag behöver det också. Och det kan jag också både beundra men bli lite rädd för.
Men det tycker jag är jätteintressant. Och menar du att det då är mer, vad ska man säga, corporate näringslivsvärlden och sen finns det andra värden som är inom...
Ja, jag har ju en man som kommer från näringslivet och han kan bli lite irriterad kanske när jag säger så för att det blir så att jag drar det lite svart eller vitt i det. För att det finns ju självklart de personerna inom näringslivet som jag pratar om brinner ju också för musik och mångfald och de grejerna. Så att, men det jag söker hos dem är mer en hårdhet. Eller liksom, de är lite mer krassa. Jag hade ett timmes samtal igår med en person som heter Malcolm som är advokat, duktig på att räkna, har drivit bolag och så vidare. Så behövde jag fråga honom om några cases. Så han sa, Lille, nu ska jag försöka tänka och säga det här inte på sånt hårt sätt. Och det var skithårt. och då sa jag, jag uppskattar din feedback, det var hårt. Han tycker att jag är hård nu. Jag försöker verkligen tänka på att inte vara hård. Men det var väldigt så här, sakligt, men jag söker ju det av honom för att jag också behöver höra det.
Mm.
För vissa saker behövs det inte sugarcoatas med, om du förstår mig rätt. Utan han säger så här, och han säger inte till mig, gör det här, för att han är inte delägare i mina bolag. Så han bara, så här tycker jag att du ska agera.
Du kanske är lite affärsmannaskap, eller?
Ja, det kan det vara. Och jag visste det nog redan när jag skickade över det till honom. Mm. Men jag behövde höra, så här, går jag åt rätt håll och behöver en bekräftelse i det.
Mm. Har du någon mentor, eller har du haft någon mentor?
Nej, inte så. Men jag har flera olika. Jag söker mig till olika personer i olika frågor.
Mm. Är du duktig på att be om hjälp då? Eller råd?
Jag har blivit bättre på det, men jag behöver landa själv. Det är någonting. Så jag går och maler och tänker och tänker och tänker, och det blir väldigt ensamt, och det är då den dåliga sömnen kommer för att ligga. Och så. Sen när jag har kommit någonstans där jag tror att jag vet, då går jag in och frågar om hjälp.
Mm. Har du något lifehack?
Ja, men liksom hinna med tidiga morgnar, jag är morgonpigg, innan telefonen börjar ringa. Mm. Och så lägga av tid för att hinna med och vara med min dotter. Spela fotboll och liksom boka av tid och så vidare. Men det är ganska så här vardags lifehack, skulle jag säga. Jag har inget så här något magic grej som jag gör för att hinna med. På tanke på hur mycket jag jobbar och hur mycket jag har runt omkring mig, så är jag väldigt duktig på att stänga av.
Mm.
Faktiskt.
Hur gör du det då?
Ja, men då?
Lägger du ifrån dig telefonen? Eller?
Alltså min man eller andra människor, de kan inte, du vet, om telefonen ringer och kommer 10 sms, så blir de så stressade av det. De måste svara. Det kan jag bara säga, nej, nu gör jag inte det.
Mm.
Där är jag duktig på att prioritera.
Mm.
Självklart sitter en krishantering, då är jag ju på 24/7, men bara, nej, nu gör jag det här, eller nu tittar jag på den här serien eller någonting annat, och då blir inte jag så stressad, och då får det vänta.
Hur ser du på dig själv som personligt varumärke, och har du någon strategi för det?
Nej, jag vill inte se mig själv som ett personligt varumärke. Jag har ingen strategi.
Vilket
för det.
Vilket ändå är intressant, eftersom att du jobbar med andra, eller person PR kan man väl säga.
Ja.
Åt personer som har starka egna varumärken.
Jag vet inte varför jag spjänar emot. När jag, för det är inte första gången jag får den frågan. Jag ryggar lite mot den. För jag tycker att det är farligt att när man har mitt yrke, att man börjar tänka sig om sig själv som ett personligt varumärke. Jag gjorde en föreläsning på Bergs. Och då frågade jag, hur många av er i klassen ser själva som personligt varumärke? Mer än 50% räckte upp handen. Och då frågade jag, varför ser ni själva som ett personligt varumärke? Och varför tycker ni att det är viktigt? Är det en egogrej? Att man får så här, okej, Lilly är, som du använder, så här, PR-guru. Eller, så att det blir så här, eller är det bra för businessen? Jag tror att man måste fråga sig själv varför man ska bli ett personligt varumärke. Är du en börs-vd idag, eller är du en författare eller någonting annat? För att så är det så naturligt att det är viktigt att ha ett personligt varumärke. För det är så här, vad står du för? Vad skriver du om? Vilka är dina värderingar? Så det tycker jag är viktigt. Det är därför jag jobbar med det.
Mm.
Ska det vara viktigt för mig? Nej, det ska det egentligen inte vara.
Du tänker inte att du får in business på det?
Jag tycker att det är att de grejerna jag jobbar med, om jag får uppmärksamhet för det, så ger det mig business. Jag tror att det är farligt att man sätter sig i media och är expert. Efter ASAP nu så fick jag ju så här förfrågningar lite direkt efteråt. Det här har hänt. Vill du ge en kommentar om det? Så här, någonting som inte jag har någonting med att göra. Det var så här, nej, jag kommer inte bli en kriskommentator i liksom med andra saker. Det vill jag inte vara.
Varför inte? Är det för att du känner att jag har ingen insyn i det? Eller just för att du inte vill synas själv i dem som en kriskommentator?
Nej, men men jag syns ju helt uppenbarligen, så det vore ju falskt att säga någonting annat. Nej, men jag vill synas i det jag gör.
Okay.
Jag tror att det är farligt att bli för spretigt.
Mm.
Sen är det ju vissa som gör det skitbra och är jätteduktiga i det. Men nej, jag vill inte gå den vägen.
Mm. Men hur resonerar du då kring hur du kommunicerar liksom i egna kanaler? Är det bara privat då? Eller har du någon tanke på ditt företagande?
Nej, men alltså, jag har inte till Twitter eller liksom min LinkedIn, så att Louise...
Men du har en öppen Instagram.
Jag har en öppen Instagram.
Mm.
Jag anser den vara privat slash jobb. Jag skulle inte lägga upp någonting superprivat.
Mm.
Det är ju privata bilder där också. Mm. Men jag skulle ju inte... Jag är ganska försiktig med att ha åsikter och lägga ut för mycket sånt. Så till exempel när vi skrev den där debattartikeln, jag vet att det kommer kommentarer om det när man sticker ut hakan och skriver om sådana saker. Jag gör det för att jag tycker att det är viktigt, men tycker att det är lite jobbigt också. Mm.
Du startade ju också då som egen. Mm. Men hur kom det sig att det blev en byrå?
Du menar från frilansande till byrå? Jag blev gravid och kände att, eller jag började lite innan, för du visste sen, men jag vill bli mamma och få barn, och då kan inte allting bara gå via mig och min telefon, så det, jag hade tänkt på det länge liksom. Så, men då gjorde jag min första anställning, så när jag fick Lea 2011, då hade jag 2 anställda. Så det var ju också någonting, så det blev livet någonstans, att jag kunde inte jobba 24/7 och ville inte lägga ner heller, för jag kände ändå att jag var på väg någonstans.
Men det känns ju väldigt modigt. Alltså jag tänker att de flesta kanske skulle ha tänkt tvärtom. Att inte anställa just i ett sånt läge.
Du tänker att man inte vågar växla upp då?
Ja, eller? Men precis.
Skala upp.
Ja.
Nej, men det är ju verkligen så här, du får ju ta ett beslut. Gå omkring med barnvagn och sitta och mejla och faxa, tänkte jag säga. Och prata i telefon. Eller så växlar du upp och anställer och kan lägga ifrån det. För det är ju en omöjlighet. Mm. I alla fall den första tiden.
Ja.
Mm. Och då var jag ändå en person som inte var mammaledig speciellt länge, utan började liksom jobba efter 3 månader till och från. Men, så då får du ta ett beslut där helt enkelt. Och också ge den tryggheten till kunden. Jag kommer ihåg att det var en kund som sa till mig så här, men vi skulle förnya kontraktet. En man, jag ska inte hänga ut hans namn, för han var ganska gullig ändå. Bara, men jag vill förnya kontraktet nu till nästa år och så vidare. Ska inte du föda barn och vara hemma? Och så tittar jag på honom och säger, är du verkligen så omodern? Nej, självklart inte. Förlåt. Och så skrev han på. Men det är ju klart, hade jag inte haft några anställda så kan jag också förstå att den resten hade kommit. Så att. Mm.
Men känns det inte också, om man har en byrå som bär ens namn och då är mammaledig, känner man att det är svårt att, jag vet inte, att många kanske kommer just på grund av dig och ditt namn, att lämna ifrån sig den då? Kan man göra det?
Helt och hållet kan man ju inte det. Så är det ju. Du stänger ju inte av helt. Men vi var mycket mindre då. Alltså kunderna var väldigt personliga. Det var också rätt gulligt. En person som jobbade för mig då, så sa jag, men jag ska ringa och fråga Lilly det här. Och de bara, nej, ringer inte henne. Hon har bara en bebis som är 1 månad gammal. Ring henne inte. Så, där, så att det var, människor runt omkring mig var väldigt bra. Men vi var en väldigt mindre byrå då.
Jag hade en fråga här om, eftersom att du hjälper många, bland annat artister, med person PR. Vad är liksom the secret sauce på bästa PR-tipsen för individer då, att bygga sina egna varumärken?
Men det finns ingen, alltså det finns inte den där hemliga ingrediensen. Vi får ju förfrågningar, rätt många som kan vara så här, men ni är så duktiga på det här, jag vill synas mer i media. Så här, men varför? Alltså så här, det är det som är, jag tycker att folk ibland glömmer bort. Varför ska du synas i media? Nu har ni till exempel så här, vi vill synas mer i media. Ja, men vi har den här podden som heter Uppstickarna. Vi växer så här mycket och de här frågorna brinner. Vi måste ju ha någonting att säga. Och ibland tycker jag att folk det. Så att det är, vi har ju också, har vi faktiskt sagt nej, inte liksom bra personer, bra det, men de måste komma lite längre. Och nu pratar jag inte om musikartister eller författare, för det är en så naturlig koppling, eller en programledare eller så, för att de har ändå ett väldigt starkt ben att stå på. Men det är precis som att alla företagsledare pratar om nu om mångfald. Ja, men vad innebär det med mångfald? Det blir ju trendord. Och den personen ska få det här priset och allting, och den frågan de brinner för i mångfald. Okej, vad innebär det med det? Vad gör du för att det inte bara ska bli ett trendord? Så vi måste komma lite djupare. Så nu är ju vi bortskämda, för vi jobbar ju med väldigt starka profiler. Så de har ju mycket att säga, och de brinner för många frågor i sin kreativitet. Men just i andra ben måste det finnas lite mer bakom.
Vad vill du göra i framtiden? Vad gör du om 5-10 år?
Jag tror aldrig att jag kommer bli en person som inte jobbar. Jag kommer fortsätta entreprenörskap. Men om 10 år så vill jag inte vara så här operativ som jag är nu. För nu är jag väldigt operativ. Det krävs mycket.
Tänker du fler styrelseuppdrag? Eller?
Nej, jag är ingen styrelseproffsperson som sitter och
Nej, så det kommer vara genom något bolag jag är involverad i. Sen, alltså nu i Gotoga, med Hope, alltså vi krigar ju varje dag. Alltså okay, på Asefa också. Liksom, det är ju hela tiden målen, vi ska leverera till kunder, vi vinner kunder, vi förlorar kunder. Alltså det är ju det här som vi alla går igenom. Mm. Det finns ju ingen, liksom, att man bara kan luta sig tillbaka. Mm. Men förhoppningsvis har jag väl något bolag som har lyckats att jag bara kan vara så här, hoppa in och ut. Mm. Och sen driver jag ju, så det är ju inte så jävla många andra frågor som jag inte hinner engagera mig på samma sätt.
Som vad då?
Ja, men det är jobbigt ute i världen i huvud taget. Mm. Liksom så. Det är ju också någonting. Vi får ju mycket förfrågningar från organisationer. Och det
kan ju vara allting från
just mångfald eller mot rasist, alltså, entreprenörskap, utanförskap. Jag hade ju en tjej med som är utanför Europa som var här och behövde inspiration, så fick jag ett sånt mejl liksom, som bara, vi ser upp till dig, kan vi få komma? Och då var jag bara tvungen att svara direkt, för jag bara, jag måste ge min tid till dem. Men det blir ju ett möte. Och sen försöker jag ge så mycket som jag kan under de två timmarna, men jag hinner inte följa upp för att jag är inne så i vardagen, och jag hoppas om 5 eller 10 år att jag ska kunna ge mer. För det är det som är verkligheten.
Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal?
I slutändan så är det väl ändå att man har gjort någonting bra, och sen också att man har varit en bra person, att man ger tillbaka också. Jag har en pappa som fyller 80 nu i januari, som är väldigt pigg och frisk. Han säger alltid det till mig. Han ser ju mig springa omkring och han bara, Lilly, det här är inte bra. Det är inte bra, du stressar för mycket. Och då säger han alltid så här, tiden, det är det enda du inte kan få tillbaka. Eller inte. Vi har alla samma 24 timmar. Och att jag utnyttjar dem på ett bra sätt också. Nu tänker jag väldigt mycket från den privata delen. Mm. Liksom resa mer, ge mer till min familj. Jag har sagt att jag ska åka på en resa med min pappa i 3 år. Han har kommit ner till Mölle. Den blir inte av. Och då är det så här, herregud, han fyller 80. Liksom. Ta den där veckan och åk iväg. Just sådana där saker.
När blir den då?
Men nu fyller han 80, så nu ska vi faktiskt göra en resa. Men det är lite sorgligt att han behöver fylla 80 för att det ska, att han ska bli. Alltså jag är ju så inne i vardagen, så att mer tid.
Vi har en fråga från vår förra gäst, Susan Horie Lindberg. Hon driver en mångfaldsbyrå som heter Social View och jobbar som Head of Diversity på Volvos undermärke.
Volvo Car Mobility M.
Och frågan lyder, vilka är dina 3 bästa tips för att öka andelen eller antalet perspektiv i ert bolag ur en diversity-perspektivet?
Nej, men det är ju mångfalden hos människor som vi har. Och jag tycker liksom att när man pratar mångfald idag, så är det ju inte bara manligt kvinnligt, det är ju från hela landet, liksom någon från Örebro, någon från Skåne, inte från samma område, nationaliteter och så vidare. Och det är förutom just manligt kvinnligt, för det kan jag ju inte skryta om, eftersom 8 av 9 personer är kvinnor här, så har vi mångfald i personligheterna. Och det ger ju olika perspektiv. Jag försöker också anställa, ha människor runt omkring mig som inte är som jag. Jag vill ju inte ha människor som håller med en eller tycker likadant. Då händer ju ingenting i ett bolag. Men jag tycker också att det är viktigt, för att det blir, mångfaldsfrågan har blivit så mycket invandrare eller inte. Mångfald är så otroligt mycket mer. Och det måste man få in när man pratar om det, tycker jag.
Har du en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst?
Och vem är det?
Helene Barnekå.
Henne känner jag ju. Helene, jag vet ju att du brinner för många olika frågor. Är det svårare för dig att få med dig in de frågorna in ett stort internationellt bolag? Telia versus Microsoft. Känner du att du får den rösten där?
Bra fråga. Ja, men stort tack Lilly för att du har gästat Uppstickarna och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var jättekul att höra. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss på Facebook och Instagram och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Tack så mycket.
Tack.
Tack.